Hej och välkomna till podden som idag gästas av Hanna. Hallå Hanna!
Hejsan!
Idag så skulle vi prata lite grann om, eller lite, vi kanske kommer prata jättemycket, vi får se, om vår väg in i belöningsbaserad träning. Vilket just du och jag inte har pratat om. Jag har pratat om det några avsnitt i podden längre tillbaka, men det är några år sedan nu. Och det kan vara kul att prata om igen, om man har säkert lite nya perspektiv, och sen har jag inte som sagt pratat med just dig om det. Så det ska bli skojigt.
Mm. Verkligen.
Men nu har vi ju haft lite paus här för jul och nyår och helger och sånt. Så det var ju ett tag sedan vi poddade ihop. Hur har du haft det och hur har hästarna haft det? Vad gör ni?
Jo, men vi har haft det lite blandat. Det är lite upp och lite ner. Nu precis senaste veckan har jag haft det. Senaste veckan har verkligen varit upp och ner, men senaste dagarna har varit jättefina. Det har typ blivit lite varmare och det har slutat blåsa några dagar. Så Freja har varit äntligen jättemodig och vi har liksom kunnat göra saker för första gången, alltså göra riktiga saker. Så just senaste dagarna har känts väldigt bra, men innan dess så kände jag mig istället typ ganska så att det kändes väldigt tungt och ledsamt och som att det har varit sån himla uppförsbacke i så här hästlivet då. Ja, men livet överlag har varit lite tungt med att det är mörkt ute och bara slitsamt och jag har varit trött och sen så allt det här som har känts som att vilken uppförsbacke man är i hästvälfärds sammanhang och så här belöningsbaserade träningen som man ibland känner, alltså wow, vi är verkligen på gång och vad mycket folk som är engagerade och peppade och ja, och sen så kan jag verkligen känna så gud vad det är långt kvar.
Ja, men jag tänkte på den du delade, den här jättefina storyn om där du visade träning med Freja häromdagen när hon galopperade runt dig i paddocken och så vet jag ju också hur vädret har varit hos dig och hos flesta av oss och hur känslig hon är. Och du har också skrivit ju att, ja, men, och precis som du sa nu, att det har behövt vänta in henne rätt många veckor tills hon var okej med att lämna flocken och vara i paddocken ens. Och så tänker jag på hur, ja men igen, som i det avsnittet vi pratade om med känsliga hästar, om hur en häst som hon hade i typ så många andra situationer tvingats till att vara där innan hon egentligen var redo för det. Och alltså, ja men ibland kan jag också verkligen så här nästan gå under i tanken på hur många gånger som hästar upplever någonting och försöker berätta att jag känner mig inte trygg här. Och människan säger, du måste gå. Ja. För jag har bestämt det.
Ja.
Och så ser man liksom de här nyanserna som finns och hur subtilt men till slut jättetydligt hästarna kommunicerar. Och ja, men jag vet inte, det blir så dubbelt på något vis att se sådana här jättefina inlägg från er i den här lilla kretsen som man följer och som man blir glad av. Och sen så råkar man vända blicken mot resten av världen och så bara, just det, det är så här det ser ut.
Ja, jag vet. Och jag har liksom känt nu, jag har ju försökt att ta ut dem några gånger. För att det var så här, vi har inte tagit oss liksom från stallplanen. Vi har knappt ens helt ärligt kunnat vara på stallplanen för hon har liksom brytit ihop. Men så har jag så här, ja, men tagit med henne ut ihop med Chiara och då brukar det ändå gå bättre. Så här, och det har gått helt okej, men det har ändå varit stressigt. Så då känner jag så, när det gick så bra nu igår, så känner jag så, varför håller jag på? Alltså varför håller jag på och hetsar henne att hon måste gå ut när hon inte känner sig redo? Och då är det ändå så här, ja då har vi gått ut och vi har mat och vi har en kompis med och hon är aldrig tvingad liksom i att jag kommer slå henne eller liksom något sånt där. Och jag känner ändå så, fy fan vilket dåligt samvete jag har nu att så här, hon det kändes bara för läskigt för henne. Kunde jag inte bara ha låtit bli och försökt ta med henne ut de här nu 3 gångerna innan den här gången.
Men igen, så att nivån så liksom ändå, jag förstår, jag hade också liksom behövt prata med mig själv och försökt vara så här schysst mot mig själv i det, men alltså vilken lättnad ändå att hon har en empatisk människa som har den reflektionsnivån och som ser och så här. Men i stunden, det är ju så här sjukt, alltså vi har hållit på med det här så länge, men ändå så har man ju vissa saker sitter ju också i ryggmärgen av att så här, men skulle vi inte kunna göra det här? Eller det hade ändå varit kul att göra. Eller också som vi pratade om sista, så både du och jag vill ju också lägga mycket tid på att hjälpa hästarna med deras kroppar eller olika saker som vi ser att men det här skulle gynna dig. Och så blir det ju någon slags svår balansgång där också såklart, mellan att man vill kunna hitta ett sätt att göra saker på, samtidigt som hästen då kanske har ett annat behov just då som är starkare.
Ja, precis. Ja, nej, men det är också kanske bra att ibland sätta dig i perspektiv till vad andra hästar är med om, typ den här skandalen som har varit med det där svenska dressyrstallet och nu, eller unghäststället och massa sånt. Precis. Jag läste senast typ idag att det var nu några andra profiler som har gått ut och typ ska ta henne i försvar för att hon har fått så mycket skit, tycker de. Vad håller folk på med?
Ja, men just det här med att riktade rätt typ. Att, jag har också någon i min närhet som tidigare har använt det stallet relativt nyss. Och som uttryckte sig att vad jobbigt det måste vara för henne med det här drevet. Man bara, är det det som är jobbigt i den här situationen? Ja. Är det det vi ska koncentrera oss på? Eller är det vad som har pågått för hästarnas skull? Vad är det som är jobbigt i den här situationen? Man blir ju lite trött på mänskligheten.
Folk kan man känna. Hur är det hos dig?
Nej, men det är inte heller toppen faktiskt. Yay, det blir ett väldigt härligt avsnitt där. Nej, men jag skriver ju om det här på sociala medier ibland, men ibland är det svårt att skriva om det också, för att min sociala kanal handlar ju liksom inte, alltså jag vill inte att den ska handla om mig, jag vill att den ska handla om hästarna, men jag fick ett så här tungt hälsobesked i veckan. Jag har ju efter min leukemi som jag fick för snart 3 år sedan, så gjorde jag ju en stamcellstransplantation, det vill säga att man transplanterar ett nytt immunförsvar, kan man säga. Och för att mitt gamla immunförsvar hade ju av någon anledning släppt igenom cancercellerna och på något sätt vant sig vid dem. Så då, om man får ett nytt immunförsvar som inte har vant sig vid cancerceller, så är risken mindre att man får tillbaka cancern sen. Men problemet med det är att det här nya immunförsvaret har varit lite för, eller väldigt mycket för aggressivt, så att det har liksom inte börjat komma överens med mitt gamla immunförsvar än, så de håller på att slåss liksom. Så det blir lite grann som att det nya immunförsvaret attackerar ju min kropp hela tiden och tänker att det här är en okänd kropp. Det här måste vi döda typ. Nej, så att jag har ju fått jättemycket olika komplikationer, varav den ena är den här lungsjukdomen då, som jag har, som har gjort att jag har den här 35% lungkapacitet. Och det har jag haft nu i 1,5 år typ, och det har varit rätt så konstant sen det liksom blev. Men nu den senaste undersökningen som jag gjorde för en vecka sedan var ytterligare markant sämre. Och då är det, innan har de sagt så här att men du kommer kunna ha ett okej liv liksom med de lungorna. Det går liksom att funka, och det behöver liksom inte... Det kan ändå funka. Men nu i veckan så sa de så här, men vi kanske ändå ska börja förbereda oss på att det kan bli så att du behöver transplantera nya lungor. Och då måste man, dels är det en så sjukt stor operation, men tydligen är det också så att man, om man transplanterar nya lungor, så måste man också transplantera ett nytt hjärta. Så creepy. För att annars är risken alldeles för stor att de stöts bort liksom, för det hänger så tätt ihop.
Men så det är liksom
sjukt stor operation.
Jävlar.
Som min kropp inte skulle fixa just nu ändå, för att då skulle jag så, om mitt immunförsvar redan är liksom aggressivt på min kropp, så är det klart att den skulle attackera helt nya lungor. Så att det är väl inte aktuellt än på något år ändå, men går det åt fel håll så är det så här, men då har vi inget annat just val. Så att det har varit rätt mycket tårar och oro och så ska jag försöka inte börja gråta. Just nu, jag har gråtit tillräckligt över det. Men skulle den operationen bli och lyckas, så skulle det ju vara helt fantastiskt. Då skulle jag ju få mitt liv tillbaka. Då skulle jag ju kunna vara aktiv igen och träna och liksom ha en normal kropp. Just nu är jag sådär anfådd, så att jag liksom... jag var på toa nu här precis innan vi skulle sätta på record, och då får jag ju sitta typ en minut och andas och komma ner i puls, för att det var så jobbigt att bara gå till toan och tillbaka. Så att det är dubbelt. Skulle det lyckas så är det fantastiskt, men det är också rätt så stor risk att jag helt enkelt dör. Och det är liksom, yes.
Usch, fy fan, vad läskigt.
Ja, jo, men det är det.
Ja, jag förstår att det har varit också verkligen piss.
Ja.
Och behöva deala med och hantera allt det. Usch, vad jobbigt.
Och då i det så är det ju bara, alltså jag är så sjukt tacksam för att ha hästar. Alltså jag sa det i, vi hade så här träff i medlemskapet i veckan som handlade just om kroppen och nervsystemet och oro och ångest och sådär. Och så berättade jag det, att för mig, alltså det är klart att det har varit rätt mycket ångest och oro de här åren. För mig hjälper det något oerhört att bara kunna se hästar. Alltså att faktiskt kunna titta ut de dagar som jag inte orkar ut så mycket. Liksom, att ens kunna titta ut genom fönstret och ha hästarna precis utanför dörren. Det är sån oerhörd innest. Men sen också såklart att vara ute med dem så mycket som möjligt. Och den jag helst hänger med när jag är låg är faktiskt Ash. Fast han är så känslig. Jag tror det är liksom bland annat det, för att han är så, han kräver liksom min totala närvaro. Jag kan inte på något sätt vara någon annanstans än där. Och det är så himla skönt i de lägena. Så han har, jag har börjat, som du har sett lite på sociala medier, öva honom lite på att så småningom kunna ha täcke.
Ja.
Han tycker ju att allting är läskigt. Jag hade en sån här liten tvättlapp som vi har till att tvätta Golden Scarf. Han får så här, liksom lite svamp och så. Så är det en sån typ, ungefär som en grytlapp i storlek. Ja. Och så höll jag upp den. Och jag bara, vad är det här för något? Och det skyggade åt sidan. Man bara, okej, okay, här är vår start. Här är startnivån. Bra.
Ja, perfekt.
Men då tog jag en handduk, en badhandduk som kom inifrån och som luktade mig, som han fick ha och undersöka själv först så här, på marken, och kastade på lite godis och han liksom bet på den och grejer och sådär. Så den kom vi ändå ganska snabbt till att han sen vågade ha på sig. Men sen skulle jag ta en sån här, så tänker jag så här, med honom behöver jag verkligen dela upp saker i så små steg som möjligt och försöka förbereda allt. Så det är ju så här, okej, han behöver rent sensoriskt känna hur det är att ha på sig någonting på alla kroppsdelar som täcket kommer nudda. Han behöver ha en jord som går under magen. Han behöver kunna att jorden ramlar ner och slår till på benen. Han behöver höra ljudet av knäppen. Han behöver, ja, det är så många moment som man inte tänker på om man inte har en så känslig häst. Men så fick jag ett gammalt täcke som skulle ändå slängas, som han hade fått undersöka med benet och äta godis från och så här. Så att jag kom till att jag fick lägga det på halsen på honom. Då smällde liksom två så här metallspännen emot varandra medan det låg på hans hals. Han bara...
Ja,
nej, just det. Det här ljudet hade vi inte övat på.
Nej.
Okej. Okay. Gud. Så att, ja.
Skrutten.
Ja.
Det är farligt.
Ja. Och det som är lite tillbaka till den här... inridningshästskandalen så, så där det stallet han kommer ifrån, där är det i stallet just det, ett av dem som används och ja, det som han med alla största sannolikhet hade skickats till för inridning också om han hade blivit kvar. Och det är bara så otänkt att tänka sig en sån väldigt känslig individ som han i en sån situation, alltså bara hur rädd han skulle varit och hur förvirrad och hur, jag vet inte om hästar kan liksom så här bli, alltså vi vet ju inte hur ser deras psykiska ohälsa ut, men vi vet ju att de kan bli liksom deprimerade och avstängda och så, men jag vet inte, kan de bli psykotiska eller schizofrena, liksom vad kan hända, men alltså man kan tänka sig vara, alltså i en sån miljö som är så enormt långt från att leva i en trygg, stabil flock där de i alla fall, ja men läskiga saker finns i hans värld, ett täcke till exempel, men han kan själv få vara med och styra hur han interagerar med det, jämfört med att så här, men nu är du här själv i ett ridhus och det finns en longerpisk här och du ska springa och vi kommer spänna på dig en sadel och sen så får du springa runt här och bocka tills du har slutat bocka. Och då tycker vi att det här träningspasset har varit framgångsrikt.
Ja, alltså jag tänker med Freja också, det är ju Hon är ju verkligen superlik Ash på jättemånga sätt. Hon kanske är pyttelite modigare, men inte riktigt att hon kanske skulle bli rädd för exakt alla ljud. Men hon är också liksom 17, så att
ja, men precis.
Hon har ju varit med om många olika ljud. Men hon är ju ändå verkligen så jävla känslig. Och jag tänker att så som det hände med henne förr, alltså att hon bara slängde sig handlöst igenom grejer, över folk, alltså det är väl så som händer. Och det som händer med sådana hästar är att de åker på så jävla mycket spö.
Precis.
Och vad händer då? Ja, antingen så, ja, jag vet inte, de blir väl avstängda, eller så blir det liksom 10 resor värre, och då kan man inte ha kvar dem för att så.
Nej, men precis, Ash hade ju attackerat, för han gör ju det när han blir rädd, så han hade ju liksom gjort det, och sen antagligen fått somna in typ.
Ja, jag känner ju, ja, alltså jag tror också Freja hade blivit, hade inte heller levt, tror jag inte.
Nej.
Nej.
Ja, så vi har ju varit att träna på ett annat sätt.
Ja, precis.
En liten bridge till det.
Ja,
hur? Ja, hur vi var inne väldigt kort på det när i första avsnittet du var inne på liksom också så här, varför du valde det och så, men jag tänker vi ska fördjupa oss lite mer kring det och prata lite om,
ja,
om det och så.
Ja, jag vet inte om vi ska säga att det kommer upp lite så efter BHIS-dagarna som vi båda var med på.
Absolut. Du var ju tränare där, så jättefint.
Ja, tack. Ja, men vi höll på och tränade på det där ett tag innan, och det kändes jättenervöst att vara med och visa upp träning, för att i vanliga fall så kan man ju liksom klippa ut lite och visa det man så känner att man är redo för att visa. Och nu var det så, det ska vara liksom en halvtimme långt i ett svep. Och jag spelade ju in den där träningsfilmen liksom på morgonen innan jag skulle lägga upp det. Ja, för att det skulle vara typ så live som möjligt. Och jag hade provat att spela in några gånger innan, men då var det så, batteriet dog på kameran, för det var ju också så 14 grader kallt. Den blev full och bla bla bla. Nej, men jag var jättenöjd och stolt över Kara. Hon skötte sig så himla fint och var så duktig på att pausa. Det funkade jättebra faktiskt till slut, men vi har ju övat på det där också ett par pass innan liksom. Så det är inte bara att så att det bara alltid är så där lätt. Det var verkligen en övningssituation, allting. Öva på att dels byta från paus till massa olika övningar som vi inte brukar göra. Och sen att jag bara sitter och pratar. Men skitsamma. Om min grej. Det gick bra, det var jättekul. Det var jättefint att höra att folk uppskattade det. Liksom samma grej som jag tyckte blev bra med träningen var också samma feedback som jag fick, så jag är jätteglad.
Det är ju underbart.
Ja, men det som vi väl båda kände lite var att så här, vad mycket fokus det blev på allt som inte är typ belöningsbaserat. Liksom, det är inte så här det fördelarna med positiv förstärkning. Nej. Det är typ lite det vi saknade.
Precis.
Eller jag saknade. Men vi har ju pratat om det och jag vet att du känner samma. Ja,
precis. Och därför så kände vi väl att det är extra skönt att här i det här forumet när vi bara kan prata på fritt kan dra det en vända till. Och förklara varför vi väljer det och vad vi ser hos hästarna som skillnad. Men ibland så blir det också så här, det blir så tekniskt och det är de här termerna och det är svårt och, alltså jag menar, det har jag hållit på med det hur länge som helst, och det är fortfarande så här liksom att man tragglar de här olika orden, och vissa ord är liksom svårare att förklara och översätta till gemene man, och då blir det så här, men är det så himla viktigt då? Och det landade vi ju, alltså den frågan kom ju många gånger på konferensen också, så här, men spelar det verkligen så stor roll då för hästen, hur man tränar? Och där skulle vi ju vilja säga att ja, det spelar jättestor roll.
Ja, verkligen.
Nej, men jag tänkte bara säga att det är ju liksom, det finns ju väldigt många olika sätt att närma sig mer hästvänlig träning på. Och de flesta gör ju det i någon form av infasning. Och jag tänker mig att de flesta som lyssnar på den här podden är någonstans i den processen där man är i alla fall på den platsen att man vill börja låta hästen få uttrycka sig mer och man intresserar sig för vad vill min häst, vad känner den, hur kan vi göra saker så att det blir bättre för hästen. Och då någonstans på vägen där så kommer man ju sluta vilja vara allt för hård mot hästen i alla fall. Det är liksom en första början som de flesta har, att man tränar kanske traditionellt, alltså det vill säga det här vanliga tryck- och eftergiften, men man inser att men jag vill inte bara skänkla ifall hästen stannar, eller jag vill inte dra ifall hästen stannar och så vidare, och så slutar man göra det, alltså man slutar vara så hård men har fortfarande tryck- och eftergift, och det är ju en jättebra mellanlandningsplats att ha. Det brukar bara bli lite problem efter ett tag, för att hästen kommer ju då tack och lov komma på att det kommer inte ett spö sen efter det här lätta trycket, eller det kommer inte ett tvång sen. Så då kommer hästen kanske sluta vilja följa med på vissa saker, eller sluta vilja hålla uppe den där hoven, eller sluta vilja vad det nu kan vara. Och i det läget så kanske man känner sig lite handfallen, för det är så här, okay, men hur ska jag motivera hästen då? För det finns ju vissa saker där vi faktiskt behöver göra, det finns ju situationer där vi behöver få hästen att göra någonting som den just då inte hade valt att göra. Och då är det så här, men då, om vi hårdrar det, så kan vi antingen göra det obekvämt att göra fel, eller göra det härligt att göra rätt. Och det är liksom, det är faktiskt så här, det är ett av de två alternativen vi har. Det finns inga mellanalternativ. Sen är de olika alternativen kan göras olika bra. Men jag fick en kommentar, jag la upp en video på när Sky bar en människa för första gången häromdagen. Hon var så himla söt.
Jätteduktig.
Eller hur? Hon var inga problem, jag har gjort det här massa gånger.
Det är så lätt.
Ja. Ja, precis.
Hon får väl hänga där.
Och då var det en person som frågade på, jag tror det var på YouTube, för jag la upp hela filmen där man vill se det så här. 15 minuter, ganska långtråkig, händelselös träning, precis som det ska
vara.
Nej,
det är väl jättebra. Det händer väl massa svinbra grejer.
Ja, precis. Och det är massa saker som inte händer, framförallt. Du säger, det finns inga springa iväg, det finns inget undvikande, det finns inga spända ansiktsuttryck, det finns inga sviftande svansar och så vidare. Men i alla fall, då var det någon som frågade att om en häst verkligen vill bära på en människa, varför behöver du i så fall tillföra mat för henne? Och då svarade jag ungefär så här, och det här kan jag utveckla lite mer nu när jag kan prata istället för att skriva, att jag tror att Sky, som är liksom en grundtrygg individ och som tycker att det mesta som är nytt som händer henne är kul och spännande, hon skulle inte haft något emot att Emma kravlade upp på ryggen och satt där, även om inte hon hade någon mat till hands. Men antagligen så skulle hon bara har stått still sen resten av passet och bara säga, ja, där sitter Emma, ja, jag står här. Typ. Eller så hade hon kanske gått och ätit hö. Eller så hade hon gått och betat, eller sådär. Men om vi ska kunna övertyga Sky om att precis just nu medan Emma kravlar upp, så vill vi helst att du står still. Då är det smidigt att göra det genom att visa så här, står du still så kommer du mat för det. Tack så mycket. Och sen när vi har landat in i att men nu känner sig Sky lugn med att Emma sitter på, Emma sitter liksom centrerat och känner sig själv lugn, då vill vi be Sky, just nu så skulle vi gärna testa att du skrittar lite grann. Och just det kanske inte Sky kände för just då. Hon kanske sa, ja, men jag hade lika gärna kunnat stå still i en kvart med Emma på ryggen. Och då på något sätt så behöver vi ju be Sky om, vad skulle du kunna skritta nu, för att det hade varit lite spännande att se att du rör på dig med en människa på ryggen. Och då kan jag ju be henne göra det på två sätt. Antingen genom att göra det jobbigt för henne att stå still. Eller att belöna henne för att skritta. Och jag väljer ju det senare då. Så då visar jag henne med en handtaget att om du följer med här, så kan du gå till den här tunnan. Och där kommer det också finnas lite pellets.
Ja.
Så även att, igen då, liksom själva beteendet eller upplevelsen. Alltså hon hade sannolikt varit fine med att Emma satt där. Men hon hade ju inte... Ja, hon hade ju inte valt att just då skritta, eller just då sen svänga, eller vad det nu kan vara som vi ville.
Nej.
Och där är vi inne på att faktiskt påverka hästens beteende, och det kommer vi vilja göra vid rätt många tillfällen i vår vardag, oavsett om det gäller transportera eller leda häst från punkt A till punkt B, eller hålla upp en hov för att hovslagen kommer. Eller vad det nu kan vara. Vi behöver på något sätt påverka hästens beteende.
Ja, det kan precis. Man göra. Men jag tänker... den där personen... Alltså, om man tänker så... Okej, så om man inte... Det är väl det som är... Om man inte hade haft mat i den där situationen och hon hade stått still, då skulle man säga, ja, för hon vill att hon ska sitta upp. Mm. Alltså, men då är det ju antagligen, det är inte alls antagligen det som händer. Nej. Ju. Det är ju bara det som är så
svårt. Det är det man ser, ja, precis. Ja. Man ser en häst som står still och så tänker man att alltså, men då... ja, så kan man göra massa olika tolkningar såklart. Ja. Och nu blir det ju intressant för en häst som Sky har ju aldrig, hon har ju aldrig bett stå still förutom genom att ge henne mat för att stå still. Hon har aldrig liksom begränsat henne genom något liksom, tvångstryck stå still. Medan en helt traditionellt tränad häst som står still, även om den är helt lös, så vet vi ju inte varför den står still. Nej. Står den still för att den hoppas på att det kommer leda till att det kommer en god bit? Eller står den still för att den vet att alla andra gånger jag har testat att röra mig i den här situationen har lett till att någon kommer och korrigerar mig och gör att det gör lite ont på mig tills jag står still igen, så jag kan lika gärna stå still och vänta för säkerhets skull.
Eller ont, men bara att något är lite obehagligt eller liksom obekvämt eller ja, något händer som jag inte vill ska hända i alla fall.
Mm.
Ja,
precis.
Varje gång som man försöker röra på sig och då står den still och då ser det ut som att den vill stå still. Och det vill den ju på ett sätt för att den vill undvika alla de där grejerna. Men precis. Vill den att en människa ska hoppa upp och sitta på? Kanske inte.
Nej, det finns ju liksom oftast inte så mycket som är fantastiskt med just den upplevelsen. Sen kan det ju i sin tur leda till saker som hästen inte hade fått tillgång till annars. Typ till exempel att ja, men om människan verkar sitta på min rygg så kommer vi kunna röra oss i fart i skogen på ett sätt som vi inte hade kunnat annars. Och de flesta hästar kanske inte hade fått tillgång till den typen av rörelse annars. Och då kanske det ändå kan vara värt det. Det vet vi inte riktigt. Men det är viktigt att se det på det sättet som vi pratar om nu, tycker jag. Och du.
Ja, verkligen. Verkligen. Ja, men att men det är väl för att man så är så van med att tänka att mat, att så här, man mutar folk, man mutar hästar, man mutar folk också, men liksom att mutor är, att det är samma sak, men det är ju inte, mutor är ju något helt annat, mutor är ju liksom ett löfte om någonting, om du gör det här så får du det här, så funkar det ju inte, det här är ju, du gör och så får du någonting för det.
Mm.
Alltså det är ju en helt annan... Det är en helt annan grej.
Precis, och i matträning så kan man ju till exempel använda lockande. Alltså att man håller i mat som försvinner och så här. Och det finns ju olika typer av träningstekniker där som sannolikt leder till olika typer av känslor hos hästen. Mm. Men om man gör den belöningsbaserade träningen på det sättet som du och jag gör den, så lägger vi upp den så att vi lär hästen i steg att förstå vad olika saker kommer leda till. Så Sky vet ju väldigt väl där att tar maten slut i tunna 1 så brukar det löna sig att gå till tunna 2, för då brukar det dyka upp mat där. Och om jag inte vill göra det så kan jag gå till pausstället och då brukar det dyka upp mat där också. Så det finns liksom väldigt mycket intränade grunder som gör att vi kan vara ganska trygga med att hästen kan välja olika saker, och hästen vet att jag behöver inte ens göra det människan vill för att få mat, för jag kan få mat på andra sätt också. Och det är ju en jätteviktig del i hur vi väljer att träna.
Ja, precis. Ja, men och nu är vi ju också inne på det, liksom, vad det är vi vill åt. För att vi har ju pratat om det. Så här, ja, det är ju trevligt att det dyker upp mat, och det är trevligt att hon kommer på. Liksom att man, det är ju därför jag har valt det här, för att jag vill att hästarna ska tycka att livet ihop med mig är trevligt. Alltså jag vill inte hålla på att utsätta dem för olika saker. För jag tänker det är, alltså dels, det kommer ju lite in på BOIS också. Alltså. För mig var det verkligen en sån så här, skam och skuld verkligen ledde mig in på det här. För att jag står inte ut med hur jävla mycket skit man har gjort mot hästar. Så hur man har tänkt om djur, tänkt om hästar, lärt sig, för att man har lärt sig att det är så och så man ska vara, och det är ju helt absurt. Mm. Om man tänker att man vill vara liksom vän och liksom lite så likvärdig med hästarna. Jag känner ju att så, de har lika stor rätt, att djur har lika stor rätt som vi människor att leva liksom goda, lyckliga liv.
Precis.
Och då för mig finns det liksom inget annat sätt än att träna så liksom belöningsbaserat som möjligt.
Mm.
Och i det ingår ju också att lägga upp träningen på ett sånt sätt så att det är trevligt. Alltså inte att bara så här, ja, bara för att jag använder mat så är det bra träning.
Nej.
För det tycker jag verkligen inte. För man kan träna med mat på ett jättedåligt sätt. Man kan träna med hungriga hästar och man kan träna med att liksom hålla inne på maten och bara intermittent förstärka hela tiden. Och,
du får inte
och
använda liksom så avancerade begrepp.
Nej, men liksom förstärka lite random så att man blir super liksom besatt och beroende av att få den där matbiten. Och jag har skrivit det lite i veckan också och vi har ju pratat om det som exempel så här med mat att om man är jättehungrig och så får man liksom chips bara någon gång ibland. Mm. Man får så här, för vissa särskilda specifika beteenden får man några chips. Då kommer man ju vara väldigt benägen att göra exakt de rörelserna eller exakt de beteendena för att få de där chipsen för man vill verkligen, verkligen ha dem. Har man däremot liksom så ätit en hel påse chips och sen så ber någon den göra en specifik grej så är det väldigt mycket lättare att tacka nej. Eller liksom om någon också ställer upp en hel skål med chips och så, nej, vet du vad, jag gör hellre den här andra grejen.
Och jag tror det är en av de anledningarna till att många kanske känner sig skeptiska till att börja träna strukturerat med mat. För att innan jag tränade så här så var ju mina hästar extremt fixerade vid mat och godisbitarna. Just av den anledningen, för att de kom inte speciellt ofta. Och hästen kunde inte förutsäga när kommer det komma en matbit eller en godis. Och dessutom hade jag ju liksom hästgodis eller en morot eller ett äpple eller något som då blev väldigt värdefullt för hästen. Så det blev ju verkligen jätteladdat och då var de ju väldigt fokuserade vid det. Nu när hela deras vardag är uppbyggd på att mat kommer komma här och var och överallt och det är liksom det är verkligen vardag, så är de väldigt chill kring det. Det finns liksom inte alls samma laddning kring det och det märker jag jättestor skillnad. Ja, förlåt.
Nej, men nej, jag tänkte bara lägga att så man också kan göra liksom jättemånga olika beteenden för att få tag på mat. Det är inte det här specifika, jättejobbiga beteendet som man måste stå ut med att göra för att få det. Liksom.
För där kan ju också vara ett tvång i att ja, men om det bara är som det kan bli i början, att man kanske bara lägger in en eller två saker, eller om man tränar överlag med traditionell tryck och eftergift men har två, tre tricks som hästen gör och då får den mat, så kan det vara samma sak. Och det är därför vi ofta ser att den typen av hästar inom citationstecken frivilligt erbjuder de trixen. Från hästen är liksom det är inte känslan av ett frivilligt erbjudande sannolikt, utan snarare så här, det här är allt jag kan göra för att få mat. Eller som vår gemensamma lärare Carolina brukar säga, att hästen har bara ett sätt att prata om mat på.
Ja.
Och det är genom att göra vad det nu är, den här stegringen eller den här spanska skritten eller panther walken eller vad det nu kan vara. Och då blir det ju från hästens sida att jag måste göra det här, annars så kan jag inte få godbiten. Medan vi vill ju gärna istället träna in 20, 30, 50 olika beteenden och hästen vet att jag kan få samma mat för alla de här. Och ett av de beteendena är gå och ställ dig och ät paus eller gå och ställ dig någonstans där du brukar få paus eller gör det du brukar göra för att få paus, så kommer du få mat. Det är det som gör att till exempel vid Skys uppsittning som jag vet att ja, men hade hon inte velat gå, nu gjorde jag en så här liten fyrkant med fyra olika tunnor och vid ena tunnan så var själva uppsittningspallen och så gick vi några varv runt och varje gång på samma ställe så gjorde vi uppsittningen och så åkte Emma med ett varv och sen satt hon av och så gick Sky ett varv till. Och så vet jag att här med skulle Sky börja undvika den tunnan vid uppsittningspallen så kan hon behöver inte välja bort mat. Hon kan lika gärna bara snedda över och gå till nästa tunna. Där finns också mat, men där finns inte uppsittningspallen. Och där får jag väldigt mycket intressant feedback på om Sky tycker det är okej okay att bära på Emma eller inte.
Mm.
Nu gjorde hon så i slutet att hon snäddade till den för att gena, för att komma dit snabbare. Vilket var ett bra tecken.
Ja. Ja. Ja.
För mig var det en sån här aha-upplevelse. Det tog absolut några år in i att träna belöningsbaserat innan jag förstod att för att tryck och eftergift ska funka, alltså per definition, så behöver ju det där trycket upplevas som aversivt. Det är ett rätt komplicerat ord, men alltså på något sätt obekvämt, obehagligt för hästen.
Alltså för om det något, inte... helt enkelt något man vill bli av med, eller precis, något man inte vill ska hända.
Precis.
Ja.
För hade det inte gjort det, hade det inte upplevts på det sättet, så hade det ju inte funkat som inlärningsmetod, och hade det inte funkat som motivation, skulle man kunna säga.
Nej, nej.
Och det pratas ju ganska mycket i den belöningsbaserade världen om, får man använda tryck och får man använda taktila signaler? Och där är det verkligen så enormt stor skillnad, eller det som blir så klurigt är ju att en häst som Sky då till exempel, som har bara medvetet tränat belöningsbaserat, hon har jag ju lärt sen hon var föl på att först följa en target med nosen, och sen när hon fattar det så har jag lagt på ett väldigt lätt tryck i grimman som en signalöverföring. När hon redan kan beteendet följa target, så kan jag byta signal till vad som ser ut som en helt vanlig tryck- och eftergiftssignal. Så hon kan ju liksom tyget tag och sånt som en vanlig häst. Det är bara det att hennes upplevelse av när jag tar i grimman är ju så här: åh, ska du komma med någonting bra till mig nu?
Ja.
Det var en så här jättekonstig upplevelse för mig för ett par år sedan när jag var ute på promenad med Sky och hennes mamma i Porna, och det var en annan person som ledde Porna och jag ledde Sky, och jag har ju liksom haft mina crossover-hästar, alltså hästar som är vana vid att tränas traditionellt, som ju deras upplevelse, om jag tar dem i grimman, är ju att jag är lite störig, eller jag är på väg att liksom hindra dem från någonting bra, oftast.
Mm.
Jag är på väg att antingen hålla emot när de ska äta gräs, eller dra i dem för att de ska börja skritta när de egentligen vill stå still, till exempel. Så att min historik på det är ju att ta i grimman är någonting som hästar inte tycker om att jag gör. Så. Men så var vi ute på den här promenaden, och så ville jag svänga åt ett visst håll, och så tog jag lätt i Skys grimskaft. Och jag glömmer aldrig hur hon liksom så här, med världens mest positiva uppsyn, så här jättelätt bara vände sig mot mig och tittade på mig och bara, jaha, vad vill du att vi ska göra? Så här, var jätteentusiastisk bara, ja, för att så här, jaha, du tog mig i grimman, nu kommer det hända något bra, eller hur?
Just
bara,
det.
Ja, du, just det, det är ju så du känner inför det här.
Ja.
Det var så här mind blown bara, just det, det är ju inte, för att Eva Battersson tog ett bra exempel på det här med liksom negativ förstärkning, som ju handlar om att bli av med någonting då, eller som Carolina Fransson uttrycker det, lättnadsbaserad träning, att vi letar efter lättnaden, att bara som en sån sak som att, ja, men du och jag sitter här nu i varsin soffa, eller var du nu sitter, jag sitter i en soffa i alla fall, och nu börjar det liksom bli lite så här, ja, men min ena höft börjar tycka att nu har du suttit i den här positionen lite länge, Susanna. Så nu kommer jag snart flytta på mig och hitta en annan position.
Mm.
Och så kommer jag så här, skönt, lättnad. Där liksom det beteendet drevs av negativ förstärkning. Jag ville bli av med ett lite så här obekvämt, en obekväm sittkänsla. Och så gjorde jag det, hittade ett nytt sätt att sitta på. Och så kände jag lättnad. Så upplever ju de flesta hästar det, eftersom de flesta hästar är tränade då med tryck och eftergift, och det är så de upplever om vi tar en vanlig häst i grimman så här. Okej, nu blev det lite störigt, och sen så släppte människan och nu upplever jag lättnad. Medans den belöningsbaserade träningen är ju då att vi får en signal, alltså en möjlighet till att kunna få någonting bra. Nu känner jag att jag har babblat på jättemycket, så se ja.
Nej, men det var väl en jättebra förklaring på just det där, alltså att negativ förstärkning liksom inte är helt alltid så, ja, det, att det upplevs som fruktansvärt, och att så här, ja, men det är inte svart och vitt och så, man är liksom världens värsta människa om man håller på med negativ förstärkning, eller...
Nej, men verkligen.
Som man alltid också måste säga, vilket på vissa sätt är lite så... Ja, men det är väl typ är det någon som säger det? Nej, jag tror inte det. Det folk säger är, det finns en annan sak som är ännu bättre. Mm, alltså, mm. För jag menar, i den där situationen så är det ju också så, det, där är det du som själv bestämmer också så här, okej, jag vill bli av med det här trycket som liksom påverkar mig själv. Mm. Men när vi håller på med hästar är det ju alltid vi som lägger på den där obehaget på någon annan.
Precis.
Och det måste man ju, alltså det är så himla viktigt att komma ihåg, tänker jag, att det alltid blir liksom ett annat, det blir något annat. Alltså om hästarna upplever, det gör de ju så här, de kanske är trötta i ett ben och så skiftar de ben och så, ja, så får de också samma lättnad, så, ja, vad skönt att vila det andra benet liksom. Negativ förstärkning. Men det är något när de själva väljer. Eller, ja.
Precis.
Men när vi utför det där, liksom, att vi lägger till aversiver i liksom vårt umgänge med hästarna, som är helt onödigt att göra. Man kan göra det på ett helt annat sätt där det inte behöver vara något sånt lite jobbigt inblandat överhuvudtaget. Alltså det är när man inser det, när man fattar hur lätt det är och liksom vilken helt annan så här relation man får, motivation. Det går typ inte att förklara. Alltså det är helt, för jag känner det blir många sådana frågor på BHIS, typ så här, ja, men vad ska man göra då, bla 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 bla. Alltså man kan inte, det låter som att man tycker att folk är lite dumma, men det är ju för att man är inte van vid att hästar eller djur eller så kan ens vilja göra samma sak som man själv typ. Mm. Alltså man är så van att behöva övertyga dem om att gå med på saker, att vilja göra samma sak som jag vill eller så. Att det alltid är liksom typ en liten kamp för att få igenom sin vilja på ett eller annat sätt. Alltså så här, jag vill att den ska göra lite mer så här eller ja. Det, så är det ju inte. Det är aldrig så nästan. De föreslår ju grejer själv. Alltså hela tiden. Det är inte svårt att få en häst att göra. Att vilja göra. Eller det är svårare att få dem att inte göra. Nej men alltså det är liksom en helt annan upplevelse att umgås.
Precis.
Jag kan inte tänka mig att umgås med hästar på ett annat sätt igen. Alltså, eller med någon.
Alltså man missar liksom ju så oerhört mycket av, alltså det inser vi ju nu när vi vet hur hästar kan vara, hur mycket vi missade av hästen som art tidigare.
Mm.
Och hur mycket de är initiativtagare, kreativa, nyfikna. Hur mycket de kan visa vilka de är.
Ja, så jävla smarta, kul. Det är som att bli kär typ.
När ja, eller hur?
Alltså när man helt bytte. Jag kommer verkligen ihåg den när jag så här helt, alltså släppte så med Freja alla krav. Att det var verkligen som att typ vara nykär.
Mm.
För att det bara var så här att upptäcka en helt, alltså något helt fantastiskt. Och att så, ja, hon vill allt det här och hon är bara med mig. Alltså,
ja, den känslan av att en hässa följer med en långa sträckor lös för att den vet att det kommer hända bra saker snart.
Ja.
Till exempel att man kan hämta vilken häst som helst, hur långt bort i vilken hage som helst. Eller liksom, så man behöver aldrig ha med sig grimmar. Det är inte alla som behöver ändå, för att deras häst kanske går i en hage där den har jättetråkigt och den kanske följer med ändå. Inte nödvändigtvis för att den förväntar sig någonting bra, utan snarare för att den inte får något bra utöver just den stunden med människan. Men just det här att hästen, alltså titta på den och bara liksom så här, alltid vill göra någonting. Och man kan börja liksom tyda vad den har för olika idéer. Och den liksom kommunicerar genom att peka med mulen. Och väldigt menande göra vissa saker. Ja. Eller ställa sig på en viss plats. Och, alltså det är verkligen en konversation nu. Och det är så häftigt.
Ja, det är så himla coolt. Det var en tjej som jag har hjälpt lite över internet, så jag har inte sett dem IRL, men hon skrev bara häromdagen att så här, de har övat på lite grejer i paddocken, på en läskig grej i paddocken. Och så hade hon liksom, de tränade vanligt så, tryck och eftergift, men så hade de gått in där och hon hade tänkt att göra bara så här vanlig longering för att hästen behövde röra på sig lite. Men då hade den hästen bara så himla tydligt så här gått bort till de där läskiga grejerna. och bara, här ska vi gå, vi ska gå och dutta på de här grejerna. Och hon sa, det är så coolt att hon bara, hon kan säga till mig att vi ska göra de här sakerna. Alltså, det är liksom, ja, det är ju verkligen något helt annat. Och jag tycker att det är så konstigt att tänka nu när man är helt inne i det här, att så här, hur i helvete tror man att man bygger en relation när man går och jagar en häst med en piska? Alltså så här, nu ska du springa runt mig här på en cirkel, och om du stannar så kommer jag jaga dig, och det här gör att vi blir bättre vänner.
Jag älskar din ton, ditt tonläge också.
Ja, men jag är liksom, för mig är det så, det är absurt. Jag vet att man var ju helt intalad i att så, ah, wow, vilken bra relation de får. Så, jag trodde ju också det. Alltså, ja, men jag var ju så, när jag kollade på såna NH-gubbar och så, wow, han verkligen förstår hästar.
Och jag vet jag också så, min epiphany när jag så här första gången, ja, men när jag tränade också NH i många år och då lär man sig att bli duktig på det, till exempel den här som man ofta har att vifta lite på fingret och så får man hästen att backa, för att man har lärt sig att först viftar jag på fingret och sen viftar jag lite med ett spö, och om du fortfarande inte backar så kommer jag gå mot dig med spöet, om du inte har flyttat dig då så kommer jag slå dig med spöet, vilket ju såklart slutar med att så småningom börjar hästen backa så fort man viftar lite med fingret bara, så att den slipper att man till slut går fram och slår på den, och liksom känslan av så här, wow, kan jag få hästen att göra detta?
Och det är ju, för det här lilla.
Ja, precis. Men också så här känslan av att, jag tror det ligger ju så mycket i det där med att vi är ju så, alltså hästen blir ju också någonting som vi vill visa upp, och vi vill visa att vi är duktiga och vi kan, och alltså det är väl också någon slags så här maktkänsla i att kunna få styra en så stor individ, och det ligger säkert jättemånga intressanta psykologiska processer i det. Men också framförallt problemet är att vi förskönar orden, och vi säger ju saker som att, ja men skänkla lite mer, istället för att säga så här, sparka hästen mer i magen. Eller så här, ja, jag vet inte vad man har för ord, men väldigt många ord är ju
det här med sporrarna, att det är att man liksom flyttar på hästens päls, fick jag höra när jag pratade i somras med de här ridsportförbundet, så var det så här, jo, det ska ju bara bli en liten, liksom att hårstråna flyttar sig, det är så man använder sporren. Okej, är det verkligen så? Är det därför man behöver ha liksom järnpiggar? För att, alltså det är liksom, det är så dumt. Men ja.
Ja. Men man blir ju tyvärr avtrubbad på grund av att det används ett visst språkbruk. För att det låter ju inte alls lika farligt som det är. Och det tror jag är en stor fara i det. För då, och så kommer man där och så har man en häst och så behöver man bara vifta lite med fingret, så tänker man att men det här är ju jättemilt och trevligt, och jag har ju inte viftat med piskan nu på flera år, och ändå så flyttas hästen med det här viftandet med fingret bara, så tänk vilken mjuk och fin kontakt vi har. Men från hästens håll så vet vi ju inte om den fortfarande gör det för att den minns vad som hände annars, så den kan göra det ett helt liv sen.
Ja, det är väl så de flesta hästarna lever liksom. Precis. Men jag tänker, det är ju inte så konstigt att man själv tycker att det är coolt, för att jag menar, man själv blir ju liksom pepprad med positiv förstärkning hela tiden, så hästen gör det jag vill att den ska göra, så för en själv är det ju jättetrevligt att träna på det sättet. Det är bara att för hästen är ju inte det som händer, samma grej som händer i oss är inte det som händer i hästen.
Precis. Nej, och om vi då liksom vända på det lite grann, så hur skulle din och min vänskap vara, till exempel, Hanna, ifall en av oss liksom alltid var den som bestämde och alltid kommer så här typ, hej, nu är jag här, nu ska du göra detta, och sen så vill jag att du gör det, och sen så behöver du göra det här, och sen så gör det här, och sen hej då. Okej, kul människa.
Nej, och verkligen, och typ att man bestämmer, så du ska gilla den här sortens träning, och du ska
nu ska jag äta den här sortens mat.
Jätteläskiga saken. Jag tycker inte att det här är läskigt, så det borde inte du heller tycka.
Nej, precis.
Ja.
Nej, det finns en
vad
del.
Vad trevligt. en god vän. Det känns rent spontant som att det är liksom en vän man själv, om man hade valet, skulle fasa ut. Liksom.
Eller, nu försvann ditt ljud lite grann.
Vänta, nu hörde inte jag vad du sa, för jag på min mobil ur.
Precis, nu är du tillbaka. Vad bra. Jag sa bara att jag inte hörde dig. Nej, men precis. Och hur jag tror att vi behöver liksom prata mer om det, om hästens synvinkel. Och det försöker jag göra hela tiden på mina sociala medier och du med. Att hur, hur om vi tränar på det sättet där vi omedvetet stänger ner hästens uttryck och känslor, alltså signaler, och vi inte är speciellt intresserade av hur hästen upplever det, så kommer det ju verkligen bli någon form av så här nedtystning av hästens åsikter och upplevelser. Och tyvärr är det ju så de flesta är vana vid att se hästar, som de här väldigt passiva hästarna som bara står lydigt och väntar på nästa instruktion för att de har lärt sig att det är inte bra. Det kommer inte bli bra om de gör något annat. Liksom.
Nej, nej, precis. Men nej. Men sen så, alltså vi kanske, man måste ju som sagt slänga in ändå, för att vi båda har ju gjort en resa till där vi är idag, och vi båda vet att man inte bara kan så slänga ett helt system av liksom signaler och kommunikation och börja om allting på nytt direkt. Och det är ju inte heller vad någon av oss säger.
Nej,
det är
liksom, nej, verkligen inte.
Men när man vet att det finns ett annat sätt att göra det på och så här, förstå hur det påverkar hästarna, liksom att då ändå vara så här, nej, det är ingen fara, och det är, alltså det är ju det som är, varför kan vi inte bara säga att uppenbarligen är det trevligare att få liksom bli positivt förstärkt, alltså få så skratta med en kompis, alltså, alltså det är ju så man bygger relationer. Det är ingen relation som byggs upp så där som du sa. Alltså, nu kommer en och bestämmer allting hela tiden.
Nej.
Det är liksom, inga vänskaper byggs på det sättet.
Nej, och inte i hästvärlden heller. För att de har tillräckligt mycket resurser och plats och så vidare.
Ja.
Nej, och så för att fortsätta på det temat så... Det är ju ofta den ingången som man har, alltså till exempel de som tränar NH gör ju ofta det för att de vill förstå hästar bättre. Det är ju ändå ett sätt som marknadsför kring att, ja men här handlar det om hästpsykologi, säger man. Så att det är ju ofta, jag tänker de som tränar det är ju ofta de som har ett intresse av att vilja förstå hästar mer. Och sen skulle man ju kunna gå därifrån, jag tror att det är rätt många som går därifrån till belöningsbaserat sen när man läser på ännu mer om vad det egentligen betyder när en häst gäspar eller slickar sig i munnen eller vad det nu kan vara. Så att alla olika sådana sätt att hitta vägen in är ju bra för att de leder vidare liksom. Och när man väl vill vidare så kan man ju söka upp dig eller mig.
Exakt. Verkligen. Har vi sagt det vi kände att vi behövde säga?
Ja, men jag tror det. Det var ändå skönt. Det är skönt att få prata lite hästar och vad som känns viktigt. Särskilt under dagen när man är lite lägre så känns det skönt att bara få... Ja, men få berätta lite om hur det kan vara och hur det har varit. Och,
ja. Ja, eller hur? Det är... Man behöver påminna sig också om, om hur det skulle ha kunnat varit.
Och sen, och det tror jag att vi har fått fram här, men jag vill bara poängtera igen, och precis som du sa innan Hanna, att alltså för hästens skull så varje litet steg mot det här kommer vara en lättnad för hästen. Även personer som liksom fortsätter träna precis på samma sätt men läser på och studera till exempel hästas språk och signaler och känsloledtrådar. Och sen börja anpassa sig lite grann efter det. Alltså alla de stegen kommer vara en fördel för hästen. Så det är inte så att det är inte lönt förrän man är typ där du och jag är. Det menar vi verkligen inte. Utan varenda litet steg mot det kommer vara fantastiskt för hästen och för er relation. Liksom.
Ja, precis. Men, och att bli bättre på... Alltså, ja, att bli bättre på att förstå inlärning och inlärningsteori liksom överhuvudtaget, så att man inte hela tiden hamnar i att så här, man alltid liksom ställer för stora krav. För jag menar, det gör man ju när man tränar med negativ förstärkning också, och då istället för att det blir negativ förstärkning så blir det liksom positiv straff för att man har liksom inga andra hjälpmedel att ta till. Liksom alla sådana grejer är ju också jättebra om man tänker ur ett hästvälfärdsperspektiv. Men jag tänker ändå att jag kommer aldrig säga att det är lika bra att träna negativ förstärkning utifrån hästens perspektiv. Alltså det är liksom inte...
Nej, men precis.
Ja, det kommer inte jag gör heller. Inte det. Jag undervisar inte med negativ förstärkning. Och alltså i vissa liksom fall, och jag menar det händer ibland oavsett man vill det eller inte, för inlärning sker hela tiden och bla 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 bla. Men att det man har som mål är att bygga relationen på positiv förstärkning och bygga relationen på att det ska vara liksom trevligt och otvunget. Och jag menar, som vi sa, saker som man tror inte att hästar ska kunna vilja göra, gör de liksom med all vilja i världen, för att det är helt okej. Alltså så här, bli stucken med en nål, lyfta på fötterna fast det är skitjobbigt. Alltså, jag vet inte, allt möjligt som folk har tränat sina hästar till att liksom tycka är härligt, fast de från början har, alltså egentligen är en jättejobbig grej att göra för den hästen.
Precis.
Så det är bara, ja, jag vet inte vart jag vill komma exakt med det, men bara att så, jag kan bli lite bara less på att man hela tiden måste säga att allt är okej. Jag menar, det är okej att vara nybörjare, det är okej att inte ha vetat förrän nu, men om man nu vet så är det inte okej att så hålla fast vid det gamla bara för att det har fungerat, typ för att jag får hästen att göra det jag vill.
Mm.
Så jag ser inte på hästar som att de finns till för att de ska göra saker för oss.
Och det är väl en av de största första kanske insikterna som man behöver landa i för att sen, det kan vi prata vidare om i ett annat avsnitt, men för att sen hitta motivationen till att göra den här förändringen som är sjukt svår. Och det kommer liksom ta massa tid, och man kommer behöva ta hjälp av tränare för att inte hamna i frustration och så vidare och så vidare och så vidare. Det måste man ju någonstans hitta sin glöd och sin infallsvinkel till för att göra, för det är liksom inte så enkelt som att bara börja servera en liten bit morot då och då. Det är inte det vi ber med belöningsbaserad träning, men det kan vi prata vidare om någon annan gång.
Ja, men det är inte otrevligt för en häst att få en morot heller, så gör det. Men kalla det, alltså ge den morötter, men kalla det kanske inte för att man tränar med bara belöningsbaserat då, om man ibland ger en morot.
Nej, men precis.
Heller.
Ja, men vi tänkte på ändå, ja, förlåt.
Nej, säg vad du skulle säga.
Nej, jag skulle mest runda av, men har du något mer så får du gärna säga det.
Ja, ah, nej gud, jag har mycket, jag kan säga mycket som helst, men jag tänker det är väl kanske bra att, det känns som att jag har fått mycket sagt. Man kan ju som sagt spinna vidare på en hel massa grejer, men det handlar ju såklart också om att hitta sina egna positiva förstärkare, men jag som kommer, eller jag för mig, jag kan inte se att vi människor har rätt att använda djur, ja, så som vi har gjort historiskt och så som man tror och tänker att djuren finns till liksom för oss. Det är inte min inställning, och därför kommer jag liksom aldrig säga att det är okej att... den här grejen tänkte jag på förut, precis när jag pratade om så här, att man tänker ibland att man måste ta till negativ förstärkning. Typ för att så, jo men hästarna mår bra av att träna. Alltså de mår bra av att springa. De måste vara vältränade. Bla 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 bla. Och det kanske de gör, men, och det gör ju människor också, men det är ingen som tvingar alla människor att gå ut och träna.
Nej.
Man har ett eget val. Det är väl det som är bara för mig. Ja, en människa kan välja att träna eller inte. Alla vet att det är bra kanske att träna, men alla gör det inte ändå.
Mm.
Och det finns massa olika sätt att träna på och bla 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 bla. Dessutom med hästar så behöver man inte tvinga dem att träna. Man kan träna dem så att de vill springa och de vill göra jobbiga grejer.
Och man kan arrangera deras hage och miljö på sätt som de får mycket. Och jag tror att det, för att ens komma dit du nämnde nu, så är det ju det här mindset-skiftet som man behöver göra. Där man går ifrån att hästen har varit människans slav. Som alltid ska ställa upp och göra det människan vill. Och vi har rätt i hästens kropp. Och alla de här sakerna som vi har inprogrammerat i oss sen den traditionella gamla skolan. Att vi behöver ta ett steg därifrån och låta hästen få vara sin egen individ som finns för sin egen skull. Och som vi vill lära känna istället för att vi ska forma hästen till vad vi vill ha som en accessoar och någon som kan ta oss ut i skogen och som kan ta oss ut på tävlingsbanorna eller vad det nu är vi längtar efter. Och istället vända oss till hästen och säga, hej, vem är du? Vad tycker du är kul? Vad kan vi göra ihop? Och hur ska vi göra det så trevligt som möjligt? Alltså, gör man det skiftet så kommer man ju komma jättelångt och sen börja leta efter vilka olika förstärkare som finns. Alltså vad tycker hästen är belöning? Och det kommer inte vara bara en klapp eller ett snällt ord. Utan det kommer behöva vara mat eller kli eller få utforska eller vad det nu kan vara.
Ja, precis. Men och sen så kanske man ska säga att liksom i och med sen att man gör om allting till att kännas positivt, alltså liksom att allt kommer kännas liksom bra och pepp och det egentligen finns inte så mycket som kommer kännas jobbigt, så kommer hästen att, alltså det kommer finnas så himla mycket som är förstärkande.
Mm.
Att man själv dyker upp, att man går till paddocken, att man öppnar grinden, att man
just alltså, för att de har förväntan att det kommer leda till bra saker sen. Så det är det som vi pratar om liksom, som vi kan prata om i något annat avsnitt också, med kedjor, att man kan liksom alltså om hästen vet att någonting, om jag kan ta ett exempel i vardagen här då, som Ash får extra mat på eftermiddagarna och han alltså vi skulle kunna hämta honom 10 minuters promenad bort och nu hämtar vi honom kanske oftast 5 minuters promenad bort, han är nere i en hage någonstans, människa dyker upp och säger Ash, och så kommer han gå hela den vägen själv, lämna flocken och igen, vi kan gå tillbaka till början av avsnittet och ni vet hur känslig och reaktiv han är, men han vet att så här, om jag bara går den här vägen så kommer jag komma fram till paddocken och i paddocken så finns det mat till mig. Och det är liksom en kedja som är flera minuter lång, han får ingen belöning för det, han vet bara att det finns liksom en jackpot i slutet. Så vi kan ju liksom bygga upp hela vår vardag på det sättet att hästen vet att det kommer leda till det som kommer leda till det. Och sen får jag lite mat.
Ja.
Så,
ja men verkligen. Jag hade en sån liten minikedja idag för att som har liksom bara blivit så här inbyggd i. För jag vill att hästarna ska röra sig så mycket som möjligt, så brukar jag så här ta bilen ner till ett ställe i hagen.
Mm. jag har noterat att jag bara springer hon där lite om bilen.
Jag tar bilen. Men det är typ antingen när jag kommer till stallet eller när jag åker från stallet, så antingen så har jag här med mig hem från stallet, så jag ger dagen efter. Men då är det alltid så, om de ser min bil stanna där liksom, då jag behöver liksom nu inte ens ropa, så kommer de ner dit. Liksom bara de ser bilen. Och sen så nu idag så var det så, men då hann de liksom ner innan jag kom ut. Och då hittar Kiara alltid på så här, alltså hon väntar inte, utan då är det alltid att hon så, att antingen börjar hon backa, eller så här vid den här där nere och vid sommarhagen så finns det liksom en liten kulle. Så då går hon alltid liksom upp och ställer sig upp på den här kullen. Liksom allt i den här hela processen är ju så förstärkande. Att se bilen är en förstärkning i sig, så alltså att galoppera ner är förstärkande, alltså kliva upp på den där kullen, liksom allt det tills själva så slutet kommer liksom.
Så fint. Ja.
Ja.
Och tänk när man får att få vara den, alltså signal till allt det där i sin hästliv.
Ja.
Ja, det är rätt nice.
Ja. Ja, verkligen. Det är ju det. Det är ju jättehärligt. Ja, men så att folk är så, ja, man måste mata hela tiden och bla 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 bla. Men alltså, det behöver man ju inte. Det händer massa grejer hela tiden som är jättehärligt. Ja.
Verkligen.
Utan att det behöver vara liksom en jättestor jackpot med mat liksom för varje grej.
Ja, men det var väl en väldigt fin bild att ha i huvudet och avsluta dagens avsnitt på.
Ja.
Jag tror att många är intresserade av just det. Det kan vi också framöver prata om, mer om hur vi får ihop vår belöningsbaserade vardag och hur olika sådana vardagssituationer ser ut. Vi fick in några frågor som vi kan spinna vidare på i framtiden.
Ja, det tycker jag verkligen. Det är väldigt kul att tänka också kring hur annorlunda man gör nu mot vad man kanske har gjort förut och sådär.
Eller hur? Jag fick någon ny kommentar på att jag hade lagt upp en bild på Ash häromdagen, eller häromveckan, när han stod mellan bilar på gården. Och så typ så var det någon som skrev, alltså någon som kanske inte följer mig sen innan, för den bilden delades en del. Och så här, Det är jättefarligt att ha honom lös mellan bilarna. Om man springer in i dem. Det bara,
just det.
Ja, alltså han bor ju här. Bilarna står still. Han, alltså, om han skulle vara så stressad så att det fanns risk att han sprang in i en bil, så hade jag väl ändrat situationen och inte haft honom där. Alltså risken att en häst skulle springa in i ett stillastående föremål finns ju liksom inte längre i min värld. Men det är klart att den fanns för 10 år sedan kanske.
Ja, precis.
Men nu bara såhär, varför skulle han springa in i en bil? För jättekonstigt.
Ja, gud, jag tänkte på det när jag spelade in den här videon med Chiara och så här, hon flyttade sig runt. I början, hon var ju lite rädd ett tag liksom, för att det var en annan person i stallet. Men den åkte ju och sen så var hon så här chill efter att vi hade gjort all träning. Liksom. Så på slutet så stod hon ju bara och pausade och jag pratade. Och så flyttade hon sig en gång så att jag hamnade liksom bakom henne lite grann. Och så satte jag mig liksom ner på rumpan och så bara... Nej, så här kan man inte göra när det är liksom, folk ska titta vad jag håller på med. Man kan inte sitta liksom bakom en hästs ben.
Nej, just det.
För hon kan ju bli rädd, tänker folk när som helst. Alltså, det blir hon ju inte. Det händer liksom inte. Man kan ju läsa av helt och hållet i hennes temperament vad som pågår. Liksom. Jag skulle inte ha gjort det liksom, under tiden som det var stökigt. Liksom, att hon var lite på spänn. Men det fanns ingenting sånt där. Och då kommer ingenting hända. Alltså, ja, någonting vad som helst kan hända. Men också, sannolikheten är otroligt liten.
Mm. Och det gör ju också att jag är ju oerhört mycket mindre rädd kring hästar nu än för 5-10 år sedan. För att just jag förstår och kan läsa av och förutsäga. Och också arrangera och anpassa såklart. Men de verktygen gör ju... Att det är så oerhört mycket säkrare att vara kring hästar.
Ja.
Det är ju ja, men som det här typ att gå runt bakom en häst. Eller så här, typ, men varför skulle min häst sparka mig? Den är liksom, den är lugn, den har ingen anledning till att vilja att jag skulle flytta på mig. Liksom.
Nej.
Ja. Ja, vi kan prata hur länge som helst, men det ska vi inte
göra. Ja, verkligen, man bara kommer in på nya grejer hela tiden.
Men mysigt, vi...
Ja.
Vi hörs och pratar vidare helt enkelt.
Ja, vad fint samtal det blev ändå, tyckte jag. Om man får recensera sig själv direkt.
Det får man. Och vill ni recensera oss så hjälper det ju jättemycket. Om ni ger lite tummar upp och ratings och så till podden så hjälper ni oss att nå ut till fler.
Ja, fint.
Okej, tack för idag.
Tack för idag. Hej då.